Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Nej, men det där har du rätt i, John.
Nej.
Jag håller inte med.
Herregud. Hallå där. Jag vet inte om ni har sett den här jakten på en mördare som går nu på SVT.
Mm.
Handlar om
Hörbymordet, va?
Ja, mordet på Helene Nilsson 1989 i Hörby. När man ser den så kan man ju, alltså det förändrar ju verkligen bilden man hade av Skåne som landskap.
Vad hade du för bild?
Ja, men vi pratade om det tidigare i podden för något år sedan, att just Skåne har ju genom historien varit ganska mycket dramatik kring Skåne. Det tillhörde Danmark och sen så var de ju, hade ju en helt egen...
Ja, du backar så långt på.
Men sen om vi spolar framåt ganska många år så har de haft en helt egen Radio Skåne. De har ju haft en,
Sjöbopartiet.
Ja, Sjöbopartiet hade de också. De har ju haft egna politiker, de har ju haft en helt egen bild. Och då den här jakten på en mördare förstärker ju också bilden av Skåne som något, ett unikum i Sverige, alltså en helt egen. Jag visste inte att det var så tufft i Skåne.
Är det hårda bandage, men vi älskar alla lyssnare som är från Skåne som,
jo,
lyssnar,
absolut,
på Freakshow.
Det gör vi, men man tänker bara jäkla obehagligt att gå runt där nere. I senaste avsnittet av Jakten på en mördare så gick de igenom då bara de, under utredningen så tog de reda på vem skulle kunna ha mördat den här lilla flickan då. Vem befann sig då i Hörby den här dagen 1989? Och så bara börjar de räkna upp den ena efter den andra. Vi kan lyssna lite hur det lät. Det här är en vanlig by. Det bor kanske 200 människor där i Hörby. Och så kunde då kommissarien bara räkna upp det ena pervot efter det andra. Sället.
Vilka människor rörde sig i Hörby den 20 mars 1989? Inne i lågprisaffären befinner sig en 32-årig psykvårdspatient. Känd för att stå utanför skolgårdar i Hörby och titta efter barn. Hotellet på andra sidan Hörbyån bor en 39-årig kriminell man som blivit utsparkad av sin sambo efter att hon hittat barnporrbilder. I hotellbaren sitter en 27-årig verkstadsarbetare. Flera gånger dömd för sexbrott och barn. En 44-årig restauranganställd uppehöll sig med sin hund på idrottsplatsen för att titta på barn och fotografera dem. Han hade försökt locka in småflickor i sin bil genom att använda hunden som lockbete. I radhusområdet går en 30-årig man. Han är dömd för otukt med barn efter att ha förgripit sig på en liten flicka. På tandläkarmottagningen arbetar en tandläkare som är med i en så kallad SM-ring och känd för sina sadistiska böjelser. Ja, jag kan fortsätta. Och detta är bara inne i
Hörby. Bara inne i tätorten Hörby.
Det är också förorterna till Hörby.
Ja, men de är ännu värre.
Strax utanför grannorten Hör görs det grov porrfilm. Ett av Sveriges porrfilmcentrum ligger där. De plockar tjejer från striten i Malmö när det ska göra scener med hårda tag och blodet ska spruta.
Det stället känner jag till. Där håller de på med griskultingar och andra sjuka saker.
Men jag menar bara, det förändrar hela bilden av Skåne när varannan person är en misstänkt sexbrottsling. Man vill ju verkligen...
Men polisen hade sparat jättemycket tid om man hade räknat upp alla oskyldiga.
Men är det här drömmen om Staffanstorp då? Alltså att en liten håla i Skåne där sånt här sker?
Men man undrar, alltså vi välkomnar såklart alla lyssnare till det här.
Absolut.
Det sista avsnittet innan vårt juluppehåll. Men om ni lyssnar någonstans i Skåne, då får ni passa er noggrant. Alltså ha kanske bara en lur i när ni lyssnar. För Skåne, det är ett ruggigt jävla område.
Ja, man har pedofiler i varenda busk.
Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freakshow. Ikväll, äntligen en riktig artist i Så mycket bättre.
Det är så fint på ett sätt, man är lite rädd för att folk blir sittande här.
att bara inte nu ni tror att ni ska få hänga här.
Fan, i mitt, jag fick det bästa rummet.
Jakob Ökvist, DJ, är för 26 000 sexualbrottsoffer i Sölvesborg.
Men det var ingen som hade kombinerat DJ plus scen innan 2001.
Inte för 26 000 sexualbrottsoffer.
Nej, det här var första gången.
Och vem är det som får JVLs blod och koka?
10
där jävlar också.
Ja, men va? Varför det? Ni håller väl med?
Varför det?
Då var vi tillbaka. Det är Freak Show, Sveriges snabbast växande nöjespodcast. En rektaltarmarbete rakt upp i den entarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag heter Messiah Hallberg. Där borta sitter han.
Jakob Ökvist.
Ja, bra. Ja. Ja, och vi firar 4 år idag.
Ja. Va? Mm. Idag?
Ja, 4-årsjubileum för Freak Show.
Det är ju därför vi har klätt upp oss. Ja. Det är alltid kul när, även om det är podd, så ska det kännas som att det är liksom en live tv-inspelning för miljontals tv-tittare worldwide.
Ja, verkligen. 4 år av det här. Vi gjorde vårt första avsnitt ungefär när Trump precis hade vunnit valet och nu har han precis förlorat valet. Så att det verkar ju rimligt även om man kollar ett större världstidsperspektiv.
Samma cykel.
Ja, exakt. Ja, precis. Så att det är väl dags för oss att lämna Vita huset också snart. Fast de får släpa ut oss precis som de ska släpa ut Trump.
Stop the count!
Ja, eller count.
Ja, det beror på vad man räknar. Ja,
stopp det kan det, det man skriker ner i Skåne. Där är han, JVL, välkommen hit.
Hej, kul att vara här.
Förra helgen gjorde jag någonting som jag aldrig gjort förut. Jag satt och såg ett helt avsnitt av Så mycket bättre.
Den här TV4-programmet som har gått i 10 år. Har
precis.
Så första gången sett ett helt
program. Ja, men man har ju sett godbitarna, eller man ska säga. Man har ju sett alla...
Maja Ivarsson och hon festar loss.
Uggla och allt det där. Ja. Och Darin som gjorde Ugglas astrologen. Han gjorde då en, det visste ju inte Darin om, lilla Darin, men att det var en skriven som en ironisk låt. Alltså det var Uggla drev ju då med smäktande kärleksballader och med New Age-flum.
Ja, Darin tog den på fullt allvar.
Han tog den på fullt allvar och gjorde den då innerlig. Och det funkar ju, men det finns ju något gulligt hur man gör en ironisk låt helt oironisk och så blir det bra. Så allt det där har jag ju sett.
Var det där han blev gay?
Hur menar du att det skulle...
Att det korrelerar.
Men, du tänker att man inte föds... Att han inte... Om gay.
Ja, men vissa kanske inte blommar ut.
Nej, just det.
Att låten gjorde honom gay.
Ja, att han tog i så hårt.
Mm. Att han blev gay.
Oj, är det så det går?
Ja, jag har inte, jag är inte medicinar, alltså jag har ingen medicinutbildning.
Nej.
Jag vet inte.
Om det har någon betydelse.
Jag kan väl vara högst tveksam till att vara till.
Vilket kan vara där han kom ut som gay. Eller blev.
Jag är högst tveksam.
Jag undrar också vad en medicinutbildning ska ge. Alltså för...
Nej, men... Visst, det vore ju kul om det var där.
Ja, det skulle. Ja. Det är ett bra sommarprat.
Exakt.
Ja, man vill höra storyn, men jag vet inte om det.
Jag stod på Grogåsen i Gotland, på Gotland inför Magnus Uggla och sjöng. Det var oironiskt. Då blev jag gay.
Men anledningen till att jag tittade då i helgen, det var att Jakob Hellman, en gammal idol till mig, gjorde intåg. Han har ju haft en ganska fascinerande karriär. Han släppte 1989 skivan Och Stora Havet. Och som blev då med tiden hyllad som den främsta svenska skivan genom tiderna. Och sen försvann han. Det kom aldrig någon annan platta. Det var även det man trodde då, att Håkan Hellström, när han kom med sin första skiva 2000, så trodde man, Per Bjurman och sån här musikkännare.
Han gör en Hellman.
Ja, de trodde att det fanns liksom en skiva i kroppen och sen var det över. Men Hellman höll det på riktigt. 30 år borta och nu är han tillbaka. Och det som var så fascinerande att se, det var att han levde så upp till myten om sig själv. Han kom in där och kunde inte bry sig mindre om det som pågick runt om honom. Jag menar, alla andra artister har ju ändå, de har ju gett upp, alltså när de väl flyttar in på den här herrgården, så har de ju gett upp lite grann. Alltså den artistiska integriteten som man kanske har när man är helt ny i sin karriär, den har man förstått att fan, nej, nu måste jag kränga skivor, jag vill ha Spotify-pengar, jag ska på live-turné här nästa år, jag kommer behöva sitta och high-fiva med kanske människor som jag inte... i normala fall umgås med. Alltså man har ju...
Ja, men är det inte också att de, som JVL har nämnt här i Freakshow, att de på riktigt är väldigt engagerade i programmet?
Jo, men
jag ska tolka dig, Benjamin. Wow! Alltså, de blir så jävla glada.
Men de är väl medvetna om att de har tagit ett steg närmare Diggiloo på något sätt.
Ja, men det har de ju.
Ja, men, och det...
Hellman kommer ju inte åka ut med Diggiloo.
Nej, men om man har liksom, alla är liksom medvetna om det. Det är outtalat att ja, nu gör vi det här och vi gör det på riktigt och vi måste... var genuina i våra känslouttryck och vi måste verka som att vi verkligen vill det här och sådär. Och det som blev så tydligt när Hellman kom in, en person som verkligen inte bryddes på riktigt,
det var att allt det där som vi trodde var genuint i Så mycket bättre genom åren. Nej, men det här när Benjamin Ingrosso chockades över att Lisa Nilsson var en riktig person. Va? Ja. Är du på riktigt? Finns du? Och han grät och så vidare. Då trodde man, åh gud vad han är genuin, Benjamin. Men så förstår man då att när det kommer in en artist som verkligen är sig själv och inte bryr sig, då förstår man att allt det där andra, det är bara tv-smink. Det är bara tillgjort. Vi har blivit så skadade, vi som publik, av de här senaste 10, 15, 20 åren, att vi har glömt bort då vad artister brukade vara innan den här utvecklingen som har skett nu. Det fanns ju en tid då artister var någon slags övermänniskor. Minns du det? Alltså det var en annan art. Man såg någon dansa på scen i en paljettjacka och man bara, wow, vad är det som pågår? Så där ser ingen på mitt kontor ut. Det var en annan art av människa. Roger på ekonomin, han ser inte ut sådär när han sätter på sin paljettjacka.
Nej, han står inte och vickar på höfterna som Jerry Williams.
För 10 år sedan, 15 år sedan, fanns det en artikelserie i Nöjesbilagorna som hette De är som oss. Minns ni det? Det var en bild på kändisar. Det var någon slags uppmuntran till folket att titta här, även Britney Spears kör en bil.
Och så kunde man gick ut med hunden.
Ja, och då kan man peka, kolla här, kolla Roger, vi är också stjärnor, vi har ju också hund, vi är som Britney Spears, indirekt. Men då var stjärnor fortfarande något ouppnåeligt.
Man var tvungen att skriva det här i tidningen vecka ut och vecka in.
Ja, men det som har hänt sen då, det är med sociala medier och allting, det är att folket har fått tillbaka makten. Det har blivit en maktförskjutning. Sociala medier har förskjutit det där. Och de senaste 10 åren har det ju snarare varit återkommande artikelserier, eller tv-serier då, som Så mycket bättre, eller samhället i stort, där då förskjutningen är inte de är som oss, utan där kändisar måste gå in i någon slags tillstånd, vi är som er.
Alltså
de måste sitta i Så mycket bättre. Artister, skådespelare, musiker, de har tvingats in i det här spelet, alltså en sån här charad där de måste visa upp att vår vardag är precis som er. Kolla på oss, vi dricker saft här på den här gården på Gotland. Vi gillar också skaldjur. Vi kramas, vi dansar.
Spelar brännboll.
Ja, nästan så att artister som inte spelar med i det här spelet numera blir avskydda av folk. Alltså att man måste nästan ge den här att hävda, ja, jag har artistisk integritet. Jag tänker inte ställa upp på något sånt där jävla blaj.
Då försvinner du ut rätt snabbt.
Ja. In med såna här Ed Sheeran och Louis Capaldi-typer, såna här rödlätta britter som ser ut som vilken britt som helst från pubben. Den ja, typen uppmuntras med.
Ingen skulle knappt känna igen om de stod som gatumusikanter.
Nej, de ser ut som vilken annan rödhårig kille på pubben som helst. Och alla har då blivit en del av samma ekosystem. Och den förskjutningen är ju Så mycket bättre, eller kanske det främsta exemplet på att det är så kändisar måste vara nu, musiker. Men Jakob Hellman spelar inte med det där.
Jag är ändå en där.
Ja,
det är
men
intressant.
Ja, men det är det som blir så intressant. Och vi kan bara direkt, så blir det så tydligt att han är en helt annan art. Redan direkt när han kommer så säger Tove Styrke då, hej, hej, vad kul att du är här. Här är ditt rum. Och sen avslutningsvis så säger Hellman någonting som liksom, han bara påtalar bristerna i hela det här TV-programmet.
Oh, wow!
Är det mitt rum eller?
Det är ditt rum.
Är det mitt rum?
Det är helt otroligt.
Ja, det är jättefint. Det är så fint på ett sätt som man är lite rädd för att folk blir sittande här.
Redan när Hellman kommer så är han orolig att hans rum är så fint att bara inte nu ni tror att ni ska få hänga här.
Fan,
i mitt rum.
Jag fick det bästa rummet.
Någon folk kommer vilja vara här.
Här kommer Tove Styrke vilja sitta.
Men man kan höra här också på Tove Styrkes lätt sådär, ja, han skojar nog.
Det är så fint på ett sätt som man är lite rädd för att folk blir sittande här.
Roligt
att du vill vara med. Alltså, de är ovana vid den här typen av integritet. Men alla spelar ju med det här. Och man förstår ju det. Artister tjänar ju inte samma pengar längre. Det finns ju ett fantastiskt klipp med Liam Gallagher från Oasis, jag tror det förra året, när han gör te och så säger han att han gör det själv då. På 90-talet så berättade han att då hade han 4 olika killar som gjorde te åt honom. Det var någon som satte på vattnet, det var någon som doppade tepåsen. Liksom, det fanns pengar i överflöd, skivbolagen pumpade ut pengar. Nu måste han stå och koka sitt eget jävla te.
Man vet inte någon av bröderna Gallagher som sa att vi kan återförenas i hela Storbritannien bakar.
Ja, men
bara det vore ju, då är ju cirkeln sluten.
Ja, och
nej.
Om deras återförening sker i en kändisversion av hela Storbritannien bakar.
Ja, men alla spelar ju med i det här spelet.
Ja.
Även vi komiker, vi står ju så här, vi lägger ut bilder på Instagram. Man tankar sin bil och så tar man någon bild och kolla här vad jag håller på med.
Man
spelar med. Man säger att man är precis som sin publik.
Vadå, vänta nu här bara. Ja. Ni lägger ut bilder på er själva när ni tankar för att visa att ni är, alltså att ni kan vara som folk.
Ja, men vi har blivit en del av samma ekosystem. Jag står på någon sopstation och slänger en soffa. Man postar en bild från ICA med en mellanmjölk i handen för att signalera. Jag är som er folk. Kom och boka mig till er teater.
Okay. Jag gissar att den här mjölken kostar 12,50.
Så du behöver inte mjölken egentligen? Du bara ger den för bilden.
Han häller ju ut den när han kommer ut.
Men det känns ju mer folkligt att vara laktosintolerant.
Ja, men det kanske är, då är det nästa vecka. Det finns, jag står för ingenting längre. Okay. Ja. Jag kan bara ta några exempel här på när en programidé kör in i väggen, när det tar stopp. För att Hellman vägrar spela med i några fånigheter. Oavsett vilka fånigheter det är så bara sätter han stopp direkt. Han dödar det direkt.
Vi ska ha en liten citattävling. Det kommer citat och så ska ni gissa vem som har sagt det.
Hypokondri är ingen hobby, det är ett jobb.
Det tror jag.
Rätt svar, det var jag.
Var det länge sedan?
Allt jag har gjort är länge sedan.
Där var det slut. Allt jag har gjort är länge sedan. Det finns, det kommer ingen historia sen. Det är ingenting. Det är bara jag.
Inget såklart, om när han blev dumpad eller sådär.
Nej, det är bara såklart att det var länge sedan. Det var ju 30 år sedan jag släppte en skiva. Är du dum i huvudet, Tove? Är det han antyder? Han sa inte det, men man kunde läsa det i hans blick. Middagsbjudningarna Så mycket bättre brukar ju vara ganska... Folk brukar ge och ta och så vidare. Hellman, han orkar inte med några dumheter.
Nej, men jag är ju fan nyfiken på så här... Finns det något enkelt svar på den här långa pausen som du tog?
Finns det inget så enkelt svar på det?
Har du gjort någon skiva efter den?
Nej, ja. Det är min enda.
Nah, stämmer det?
Ja, det stämmer. Ja, jag glömmer visserligen jättemycket saker, men det hade jag kommit ihåg.
Det är en konstig fråga. Plura, stämmer det?
Det var konstigt att Plura. Ah, okej, om Tove Styrke sa det, men Plura borde väl känna till.
Ja, men det är väl någon slags skämt. Men jag menar, Hellman är inte på skämthumör. Han bara, ja, det stämmer. Såklart att det stämmer. Är du dum i huvudet, Plura jävel? Ja. Säger han inte
fan,
återigen.
Fan, du får en sån där bordsherre till
bröllopet. Alltså. Ögonen.
De andra får ju dra hela hans tåg.
Ja, jag vet. Men ändå så kommer han dit och äger och är liksom den mest fascinerande personen som de har haft på den här jävla herrgården. Och det slutar såklart.
Men borde
med...
han inte vara förberedd på att frågan, har du inte släppt en enda skiva på 30 år. Du släppte en skiva, fick 5 getingar, sen la du ner. Ja. Den frågan, han borde ha misstänkt när han satt på båten över till Gotland, kan komma. Jag kanske borde ha ett förberett svar.
Jo, fast grejen är att han behöver ju inte programmet. Han är här mest för sig.
Men han är ju där!
Ja, men det är väl kul tycker han. Det är väl fint att vara där. Det är väl kul att vara där. Jag har ett annat jobb. Jag jobbar på ett bageri, jag jobbar på ett äldreboende.
Men han gör väl för pengarna? Gör han inte?
Han får inte ens betalt.
Han bara åker dit.
Han är där bara för att skjuta hela programidén i sank.
Kanske det han gör.
Som han gör i slutet. Och det är tydligt här, kontrasten mellan nya artister och gamla artister. New Kid, då, det hör man ju till och med på namnet, att det är en nyare typ av artist.
Ja, han känns
han är ny och ung.
Ja, ny och fräsch och ung, ja. Men New Kid har aldrig tänkt i de här banorna. Men Hellman ifrågasätter då hela programkonceptet, vilket egentligen aldrig har gjorts i TV4 förut.
Det låg lite i tiden också. På, just det. Det var lite punkigt. Det var ett helt annat klimat. Ett program som det här skulle vara otänkbart i början av 80-talet.
Varför då menar du?
För då var ju folk fiende. Som är på med musik.
Aha, fattar.
Ja, fattar.
Han fattar. Fattar.
New Kid fattar ju inte riktigt här. Han fattar inte. Han säger ju fattar för att det är så man pratar. Men han...
Vad då i förorten?
Nej, det är så man pratar när man är på en socialt sammanhang.
Nej, men i hans generation av artister så kan man inte ens tänka tanken att någon skulle tacka nej till Så mycket bättre.
Nej, men,
alltså, eller Melodifestivalen, nej, eller Diggiloo. Alltså, det är helt otänkbart.
För att New Kid vill ju dricka vin med Sylvia Vrethammar. New Kid vill ju high-fiva med Markoolio och förstår inte varför det ska vara så jävla farligt.
Vad fan, ska inte New Kid vara lite cool?
Men, New Kid.
Det är han ju inte då.
Nej, det är han inte. Nej, för han vill dansa med Tommy Körberg, ja, Så mycket bättre.
Ja, verkligen.
Ja, och det vill ju alla artister. Jag välkomnar i alla fall det här. Någon som inte står och faller med det. Någon som står upp för möjligheten att vara lite apart, lite egen och inte så jävla Let's Dance-kompatibel. Jag har väldigt svårt att se att Jakob Hellman kommer välkomnas upp av de nya programledarna i Let's Dance nästa år. Så är plats på golvet i en American Smooth, Jakob Hellman. Eller så gör han det, men då gör han det på sin egen sätt.
Ja.
Men i alla fall, välkommen tillbaka in på scen, Jakob Hellman, Sveriges sista levande rockstjärna.
Jag tycker det är skönt att det kommer in en person som Jakob. Han känns så mystisk på något sätt.
Jakob Ökvist, vad tänkte du stå upp för den här veckan?
Jag står upp för rättvisa, jämställdhet och kärlek. Men framförallt så är jag frågande. Jag tänkte jag skulle spela upp två låtar här för er. Så ska jag se om ni två... kan slå era kloka huvuden ihop och hitta en gemensam nämnare. Är ni beredda?
Jag tror det.
Ja, låt dem rätt.
Ja.
Ja, Det är låt nummer ett.
Ja, jag förstår.
Och vad har den?
Än så länge hittar jag ingen gemensam.
Ja, men du ska ju ha något.
Jag tror jag vet. Summer, to my heartbeat sound.
We fell in love. Mm. Ja, får ni fundera lite i grupp.
Ja, jag tror jag vet.
Fatboy Slim var ju första.
Ja, men det är ju två britter, va? Där har du svaret.
Storbritannien.
Är Calvin Harris britt? Jag har ingen koll på honom.
Ja, det tror jag.
Nej, men oerhört välbetald DJ.
Ja, det är absolut.
Det är inte den gemensamma nämnaren. Jo, eller har ni tänkt klart?
Men jag har ju redan gissat.
SVT hör av er. Va?
Storbritannien är mitt svar.
Ja. Hallberg?
Ja, jag vet inte. Det lät som att du sa svaret precis. Välbetalda DJs.
Nej. Ja. Eller fan, jag vet inte vad Fatboy Slim. Han kan ju stå på någon pub i Leeds idag.
Ja, det han vet. Är nog inte så väl.
Okay.
Nej, men alltså så här. Man skulle kunna sammanfatta hela den här DJ-vågen. Att Fatboy Slim var ju typ först ut av de här som blev arena-DJs. Mm. Och Calvin Harris är idag världens bäst betalda DJ. Det är han och Tiesto och David Guetta, typ.
Ja.
De får ju sjuka pengar för att stå på en scen och DJa.
Och då får de till och med mer pengar än vad vi får för att spela in det här?
Nej, det är inte säkert.
Nej men för att vara DJ. Alltså, sjuka
DJ-pengar.
Ja, för att, stå,
för att, DJ, för att vända plattor. Ja, för, alltså, så här.
Ja, det är lite mer... Det är
för
lite...
att trycka på några knappar.
Ja, fast det är lite mer i det än så.
För att stoppa in en USB-sticka.
Ja, fast jag är ju DJ själv och det är ett riktigt hantverk.
Ja, det kan ju komma fram fulla människor till dig när du står på en nattklubb och skrika vilka låg... spela Anna Bok! Det slipper ju Tiesto, för han har ju liksom vakter.
Ja, just det.
Kravallstaket.
Ja, otippat om han skulle ta låtönskningar. Så att han kör en annan bok. Han varvar
på Coachella.
Den.
Anybody want something to hear?
Nej, men... är han tysk, Tiesto?
Anybody want something to hear?
Stop the cunt!
Men så här, Hallberg är inne på det här, att folk har ju hånat hela den här DJ-världen, att hur fan är det möjligt att man kan liksom stå och DJa och låtsas att man är Oasis. För Fatboy Slim slog igenom 2009 ungefär. Då blev han uppkallad på scenen. Och så blev det liksom, publiken stod och kollade in när han DJade. Han, sen har det funnits då Swedish House Mafia.
2009 kan ju inte stämma. Fatboy Slim. Han breakade väl på 90-talet.
99,
jo, men alltså,
99 tror jag.
Ja, han gjorde ju låt. Men han kunde inte åka runt på stora festivaler.
Ja, okej. Okay. Just det, då var inte DJ-yrket lika uppskattat.
Nej. Då var ju DJ DJ.
Ja, okej. Okay.
Den som höll igång dansgolvet.
Okej, ja.
Man inte hade råd med ett dansband. Tog in en DJ.
Ja, jag vänder mig mot det där. Men ja.
Ja, men jag vänder mig mot att ingen av dessa DJ-moguler, dessa liksom DJ-heroes, har någonsin tackat mannen som bröt marken och liksom skapade hela den här nya liksom, världsstjärnestatus-yrket DJ.
Mm. Vem var det då?
Oh, nej.
Jakob Ökvist.
Nej.
Jo.
Du har inte fått hela DJ.
Jag var först. Kommer du ihåg Janne Boklöv, han som uppfann V-stilen.
Det hedrar mig.
Han uppfann V-stilen i backhoppning.
Ja, han stammade också mycket.
Ja, det gjorde han. Var inte det han uppfann inte stamning.
Nej, det gjorde han inte. Det tog han bara. Det var en sån medgångsstammare.
Han stammade bara för att det var kul. Ja. Nej, men han hoppade ju backhoppning ut med skidorna och liksom flög längre än alla andra. Sen började alla göra så. Jag gjorde en Janne Boklöv.
Ja, eller en Fosbury om du hade varit höjdhoppare.
Fosbury-flappen. Ja. Folk hoppade med magen mot stången. Kommer en jävel hoppa med ryggen emot? Ja. Folk säger, det där är ju inte klokt. Vad fan gör han? Han saxar ju inte som oss andra.
Nej, nej.
Som Icarus som flög mot solen. Du kommer aldrig klara det. Hans fjärde var väl i
försök. Var han verkligen en föregångare?
Nej, han brann ju upp då. Men jag menar, man måste satsa ibland.
Någon måste våga. Ja.
Just det.
Jag var ju alltså show-DJ på Golden Hits.
Förlåt, show-DJ? Du var ingen riktig DJ?
Nej, det stod i kontraktet, show-DJ. Det var också att...
Du spelade DJ?
Nej, de hade en DJ bakom.
Så fick du vara utklädd DJ. Ansiktet
utåt. Fan vad futtigt att stå och låtsas DJ-a.
Det var någon ful jävel som stod under scen.
Du är för ful för att vara show-DJ. Du får jobba back office.
Pierre, åker du ner och spelar låtar? Vi tar upp Ökvist på scen. Nej, men jag gjorde ju då entré. Golden Hits är en Wallmans restaurang där personalen sjunger och dansar. Och så efteråt så skulle man ha en show-DJ. Det betyder att jag kom in i byxor i så här koskinn. En pippigul sammetströja, magtröja. Visar hela magen. Elvis-briller och en blond så här runar-frisyr. Och så hade jag en 4 kilos glittermantel när jag gjorde entré till helikopterljud. Det är ju showigt.
Ja, det är någonting.
Ja, ja, det är inte på video.
Ja.
Ja, tyvärr. Du vet,
finns det på video?
The DJ has landed. Var liksom...
Fast från var?
Nej, det var någon jävla... Han Pierre i källaren.
Jag förstår, men landade, var landade du
in? Nej, jag gick in, men man lossade... kväll efter kväll.
Ja.
Och då var det en kille som jobbade på Golden Hits som sa, du, det här är 2001. Han säger, du, jag är scout. Tänker jag, vad har jag med det att göra? Jo, jag ska ha ett stort scout-event i Sölvesborg.
Jaha, jag trodde det var en talent scout. Nej, det här var en riktig scout.
Nej, han var boy scout.
Ja, alltså, jag trodde också att det
han
var...
Han hjälp med råbandsknot.
Alltid redo.
Jaha, en gröngöling.
Det var inte att han... Okay.
Nej, han var scout.
Ja, han var scout.
Var ni med i scouterna?
Nej, det var jag inte.
Nej.
Ingen av er?
Nej, jag vet inte ens riktigt vad det är.
Det är ju väldigt mörkt just nu om scouterna i USA. De har stämt...
På tal om Skåne och så vidare. Att
ja, vad var det? 12 000 sexuella övergrepp har man upptäckt nu.
Det är lika många som har anmälts i Hörby bara igår.
Man ska inte gå med i scouterna i Hörby.
$1 miljard har scoutrörelsen fått betala i skadestånd till sexualbrottsoffer.
Ja. Mm. Ja, jag hörde så, det är otroligt obehagligt. Ja.
Men det visste inte jag om 2001. Så du kan inte pissa på mig för
nej,
nej, men och då säger han, kan du komma ner, vi har en liten festival, kan du komma hit och DJa, var lite show DJ på den här scoutfestivalen.
Mm-hmm.
Ja, vad fan, det är väl en jävla tält med 40 scouter som vill dansa. Jag är redo. Åker ner. Då visar sig att det här är världens största scoutfestival. 26 000 scouter från hela världen.
Oj. Alla sexualbrottsoffer.
Ja, troligtvis.
Ja.
Så att de är ju skadade och nervösa. Men framförallt så vill de då, för då är det en 2 dagars festival.
Framförallt så letar de efter en ny fadersfigur. Och strax kommer han upp på scen i magtröja och runar peruk.
Till helikopterljud. Redo att dra.
Kan ni beskriva gärningsmannen? Tänk runar.
Nej, men då säger jag, vad är dansgolv? Vad är DJ? Vad ska jag ställa mina grejer? Och då pekar någon på den stora scenen där E-Type ska uppträda dag 2. Och så, du är på ikväll, E-Type imorgon. Och då får jag ju en chock. Vad fan menar ni med vad du, jag kan inte gå upp på en scen. Jo, det är hela... Ja, men jag ska väl spela på disco. Nej, du ska uppträda. Som vad? Ja, men som DJ. Och det är för ingen fattar... Jag har ju aldrig
ingen
sett
DJ hade uppträtt då, 2001 liksom.
Klabbe av Geijerstam hade väl varit lite för... Alltså han gillade ju att stå i centrum.
Men det var ingen som hade kombinerat DJ plus scen innan 2001.
Inte för 26 000 sexualbrottsoffer.
Det här var första gången.
Men det här visste jag inte då.
Nej, så det här var alltså första gången i världshistorien som någon föreslog att DJ:n skulle ut på scen.
Ja, och jag så här, ska folk dansa? Nej, det är inte säkert. Ja, men vad fan ska de göra? För att jag vet inte om ni...
Jävla Netflix-film det här ska jag... I said it was impossible.
Det är som den här Fire Festival.
What do you mean?
Jo, men alltså 26 000 scouter står alltså bakom ett kravallstaket. Och jag ska uppträda, jag ska DJa. Och det jag inte liksom riktigt fick ihop var att, alltså om man lyssnar på Tiesto, Avicii, Swedish House Mafia, det är ett jävla tryck.
Ja, inga jämförelser i övrigt.
Nej, 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 men alltså, jo, DJ.
Ja, DJ, ja, just det.
Skillnaden är att deras musik är ju någon form av, det är som en jävla magsula. Alltså man, jag var ju alltså DJ på Golden Hits, min skivsamling var ju sån här, men tänk er det lilla dansgolvet på valfritt Harrys i hela Sverige. Du vet det där skämt dansgolvet?
Där olika grabbgäng går upp och dansar ironiskt.
Exakt.
Tills en av dem får hugg då från en kvinna.
Ja.
Åh, gud vad män som dansar. Det finns inte en man som någonsin inte har dansat ironiskt.
Nej men det är ju, de har det stora dansgolvet och så har de skojgolvet. Valfritt Harrys, valfritt O'Learys, valfritt, alltså det är alltid ett liksom skojgolv.
Ja men det är Sveriges olika män och olika småstäder och dansar ironiskt så att ingen av de andra grabbarna ska tro att de är homosexuella. Är det ju.
Det är, och den musiken bar jag med.
I hörnet stod du och försökte tonsätta det här med, straighta ironiska dansandet.
Och med den musiken i bakfickan kliver jag på för 26 000 skrikande scouter. Och jag tänker, hur fan ska de ta emot min musik? För alltså min öppningslåt, jag kan ju inte byta musikstil. Jag har ju med mig mina brända CD-skivor.
Just det.
Så föreställ er blickarna när jag drar på öppningslåten.
Vad fan är det här?
Ironiskt.
Vad gjorde scouterna till det här?
Gapade.
Ja.
Men den kommer igång.
Okej. Okay.
Kommer igång. Aha. Vad?
Jag tror jag kan förstå förvirringen de kände.
Ja, det blev ju chockartat.
Ja, det förstår jag verkligen.
De tror ju, imorgon är det E-Type, men ikväll Jake the Snake, the DJ från Golden Hits.
Vad är det för låt?
Habba Habba Sutsut med Karamba. Okay. Det är något hups, det är Bert Karlsson bland annat sjunger på den här. Ja. Den öppnade jag med på Golden Hits på det ironiska dansgolvet.
Mm. Men du tänker att du ska få någon slags ersättning för det här i efterhand?
Nej, du men kattade alltså, manegen för Calvin Harris.
Exakt. Grejen var att det här skapade ju såna liksom nästan, alltså det var nästan som att
nej, det här skapade inga ringar på vattnet.
Var det du ska säga?
Jo! Nej, men Mike Tyson har sagt någon gång att alla har en plan tills de får en smäll på käften. Så att scouterna, efter den här låten, när jag drog på låt nummer två då, på min, då var de igång. Då började liksom... Då blev de så här, de hade ingen försvarsmekanism kvar, utan de började gunga, de började hoppa.
Ja, men det här får jag säga är ju mer scout-kompatibel.
2001, alltså de hoppade till höger och vänster och jag började leva med min mantel. Jag förstod att DJ, det kan man vara på en jättescen med kravallstaket.
Du börjar pumpa.
Du pumpar.
Jag börjar köra veven.
Ja, jag ser.
Jäklar.
Och jag tänkte...
Och 26 000 scouter, de blir...
De glömde
livet.
Att de var sex trakasserade av sina ledare i årtionden.
Och tror du en alltså behövdes vara lite rednecks.
Vem trodde det?
De la ner alla anmälningar.
Direkt. Ett litet tack, Calvin Harris, vore på sin plats.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Freakshows sista avsnitt detta omtumlande år. JVL, du har ändå varit inne ganska mycket med oss. Man har kunnat läsa ditt ansikte lite som en
öppen bok.
Ja, en öppen bok, ja precis. Men ibland kommer du in på ett bra humör, men ofta har du haft mungiporna neråt detta år. Du har drabbats ganska hårt. Det är mycket nu.
Ja, men jag har drabbats hårt. Det känns som att alla restriktioner införs liksom personligen mot mig.
Ja, men du är ju en av, ofta så tänker man ju ofta i nyheterna så är det ju så här, de ägnar då tankar till landets alla kanske 19-åriga studenter som inte får gå ut och kröka, men jag tänker inte på 19-åriga studenter. Jag tänker på min vän, den 35-åriga John Lennon Abrell.
Alltid.
Du får det låta så konstigt då, som att jag försöker leva en 19-årig students liv.
Nej, men jag tänker på att du måste gå hem från pubben klockan 22.
Är det det som är
stor? Det är också därför att jag bara sitter där på pubben och sen, nu är det dags att gå hem. Nej, fan, jag vill ha en till.
Att de väcker dig.
Ja, nej, men det är ju deppigt. Det har ju varit
Och så muttrar du något om Löfven när de leder dig ut i lokalen.
Den jävel, han får inte min röst nästa val.
Korka upp hemma.
Ja. Nej, men det har ju varit restriktionshöst och restriktionsveckor då. Det enda egentligen roliga som har hänt mig den här veckan är att jag köpte hem en ny handsprit.
Mm.
En sån här stor förpackning då, och den luktar precis som tequila.
Ja, det där har jag också. Det är helt sjukt vad den exakt luktar tequila.
Det är exakt som tequila. Så varje gång jag spritar händerna nu hemma så hinner min hjärna tänka, nu är det fest.
Fram med citron och salt.
Ja, exakt. Ja. Och sen inser jag att nej, blev det ingenting.
Det var handsprit.
Så här är låtet då hela jävla hösten.
Hej och välkomna till den här pressträffen. Förra veckan så meddelade jag att försäljning av alkohol blir förbjudet efter klockan 22. Och idag så kommer jag att lämna nya besked om nya restriktioner som gäller varje person som vistas i Sverige.
Den tanken som slår mig när alla de här restriktionerna kommer varje vecka, det är ju så här, varför begränsar sig regeringen till restriktioner bara på sådana saker som att man inte får gå på pubben, man får inte träffas fler än 8 stycken. Det finns ju en Jerry Seinfeld-rutin då, där han säger så att han pratar om diktatorer och säger så att om man nu ska vara en ondskefull diktator och skicka då människor efter hudfärg till arbetsläger och så vidare, varför skickar man inte med lite andra också? Alltså folk som står stilla i rulltrappan och sånt där. Alltså skicka med alla.
Passa
som man
på.
Tycker illa om. Ja, folk som småpratar i hissen och sådär. Alla de borde åka med också. Och då tänker jag lite samma sak då, att varför införs inte restriktioner mot men lite andra irriterande grejer i samhället då?
Så är det inte svårare att påvisa, kan det inte vara det? Att man, hur bevisar man att någon är en småsnackare i hissen till exempel? Man måste ta någon på bar gärning nästan då.
Ja, kanske.
Ha en inspelning alltså.
Jag tänker om man är en elak diktator så behöver man inte så mycket bevis.
Nej, inte så mycket bevis liksom. Utan man går på hörsägen.
Det räcker med att någon intygar.
En anmälan, vadå, inte DDR.
Att det gömmer sig någon sån hissnackare på någon vind. Och sen kommer den som hyr ut huset och säger, jag har hört att Ann här, hon snackar hissen som en jävla ja,
men,
jag,
men det räcker väl med en tipstelefon.
Om jag går till diktatorn och säger så här, Messiah är en hissnackare, då kan du, då rycker du direkt.
Ja, men jag kan ju kanske visa på med någon charad att jag inte alls är det. Att jag pekar på min mun och gör den här nyckelstängningen i läpparna.
Kasta nyckeln.
Ja, exakt den.
Men då får du stå i arbetslägret och göra den rutinen. Ja, tyvärr. Ja.
Men vad fan. Nej, men min poäng... jag menar bara att har han ingen heder i kroppen, den här diktatorn?
Ja. Ja. Nej, men min poäng i alla fall, om man nu ska vara en ondskefull restriktionsinförare, varför inte införa lite mer grejer? Och då tänkte jag, det är väl på sin plats, och vi ska över till SVT nu som livesänder.
Vi ska över nu till regeringskansliet. Oj. I Stockholm. Där
John Wilander Lambrells
press träff om coronaläget ska börja om bara några minuter.
Så restriktion nummer ett då. Välkomna till den här pressträffen.
Är vi igår?
Nu är det så. Ner med kamerorna. Anna Bok får inte lägga upp fler matbilder på Instagram.
Aj.
Det får vara slutlagat nu. Restriktion två. Bloggare i allmänhet och Margot Ditz i synnerhet får inte skriva fler böcker. Det får vara slutskrivet.
Inte ens barnböcker?
Nu. Nej, i synnerhet inte barnböcker. Nej, okay. Det får vara slutskrivet nu. Vinterstudion i SVT måste inse att det finns element och sluta klä upp programledarna i fula tjocktröjor denna säsong. Visa solidaritet med tittarna som måste se 72 timmar varje helg.
Så bara för att ledväggen visar en vinterlandskap så är det inte...
Frågor sen.
Ja, okay. Klick, klick, klick.
Ja, nu är det tyst här. Det får bara produceras en Ex on the Beach-säsong per decennium.
Ja.
Detta för att stoppa smittspridningen av gonorré.
Med det.
Ja. Jag såg att Anders Timell blev pappa igen igår.
Just
eller
det.
Förra veckan var det kanske. Men nu får det räcka. Inga fler Timells nu.
Det är över.
Inga fler Timells nu. Jag förstår att det här är en stor inskränkning i vardagen. Men nu måste vi hjälpas åt för allas bästa. Håll i, håll ut.
Ja, det var ord och inga visor.
Jag tar inga frågor för övrigt.
Ja, det där är ju...
Jag återkommer med nya restriktioner nästa vecka.
Men när vi sammanfattar 2020 då, så är det ju ändå en del grejer som har hänt i år som har varit, alltså gåtor som äntligen är på väg att få sin lösning, och i vissa fall kanske till och med har fått sin lösning, eller i speciellt fall då definitivt fått sin lösning, vilket vi alla, vad tänker du på?
Palmemordet.
Jag vet, jag kommer komma till det, Jakob. Det var ju så jäkla härligt att det äntligen fick sin lösning. Men jag har även sett den här dokumentären om Estonia. Har du sett den, Jakob?
Ja, ah, fantastiskt.
Ja, den är härlig. Den fick ju stora journalistpriset nu. Årets båtgrävning.
Var det det specifika priset? Ja. Hur många slogs den mot? Nej, någon som har dragit upp en eka i Vättern. Och så ja, vann dem.
Årets båtgrävning, ja. Den fick det. Vi kan lyssna lite på hur trailern lät. Väldigt spännande.
Mayday, mayday. 838 människor fortsatt savnet efter att färgen Estonia sank i Östersjön.
För mig verkar det som att man försökte dölja någonting.
Man vet ju inte om det här verkligen var en olycka.
The truth about what happened to the ferry Estonia is hidden beneath the waters of the Baltic.
Man kan inte låta en färja med 850 människor bara ligga när sanningen inte kommer fram.
We have starting to dive.
Förr eller senare så kommer sanningen alltid att komma fram.
Visual contact.
Jag vill ha svar. Vad är det som skett och fortsätter?
Jävlar, säger de här i slutet. Och det är då när han då, journalisten som fick priset, Henrik Evertsson, de har då anlitat ett privat dykteam som tar sig ner med någon sån liten dykklocka och en kamera och filmar av vraket. Och så ser de till slut då en öppning i båtskrovet, en stor uppfläkning. Och så säger de, oj jävlar.
Ja, det är starkt.
Och sen visar de upp då det här i slutet för alla överleva och de, det man tar med sig från dokumentären är ju, herre jävlar, här är något skumt på gång. Ja, men, och jag har ju en tendens också att köpa alla dokumentärer, för jag är ju direkt övertygad om att nu jävlar är det klart.
Du är beredd att ringa Carl Bildt och fråga, varför gjorde ni inte mer?
Tills
det kommer en ny dokumentär som säger något helt annat, då kommer du vara lika...
Ja, precis, och lite där är jag nu då. För att tidningen Filter kom ut förra veckan, ser ut så här, på djupt vatten, så är det en bild på det här, på den här revan, och de ifrågasätter då verkligen det journalistiska hantverket som är gjort här. De ifrågasätter hela den här strategin och den här konspirationsteorin. Jag kan bara läsa högt här lite avslutningsvis hur de då sammanfattar dokumentärens
slutsatser.
Ja, precis. Okej. För att de olika trådarna som presenteras i serien ska sitta ihop bör nämligen det här ha hänt. Någon, sannolikt svenskar men eventuellt någon annan, har kommit över rysk försvarsmateriel som ska fraktas med Estonia. Detta får ryssarna veta, därtill så långt i förväg att de hinner planera en motoperation. Att stoppa den här transporten bedöms som så viktigt att nästan 1000 människoliv anses irrelevanta. Men istället för att stoppa bilen, eller om det nu är 2 lastbilar, på land, sänker man då fartyget på Östersjön med sprängmedel eller en ubåt. Och det här är så pikant för Sverige att en enorm mörkläggningsoperation dras igång som först inbegriper Finlands och Estlands regeringar, sedan medlemmarna i den multinationella haverikommissionen och slutligen även fartygsexperter från Nederländerna och Skottland. Och då säger någon, det här är så jävla orimligt att jag får svårt att få syre bara när jag tänker på det. Någon veteran här. Ja.
Tråkigt att vara en sån där människa.
Ja.
Som ska börja liksom ifrågasätta en så bra dokumentär.
Ja, verkligen. Och det här
med massa
är...
fakta och...
Ja, men det här, det här är ju jäkla viktigt också. Filtern, viktig publicistisk tidning. De har ju verkligen vind i seglen efter att då chefredaktör Mattias Göransson löste Palmemordet tidigare år. Det var ju så himla...
Ja, det är samma tidning.
Ja, det är samma tidning.
Nu får du hålla käft!
Varför det? Men de löste ju Palmemordet tidigare år. Det var ju efter så många år, 34 år, så var det ouppklarat. Och så...
Ja, du menar att de är på en journalistisk liksom platå?
Ja,
liksom ingen kan ifrågasätta
dem. Nej, verkligen inte. Mattias Göransson, då, chefredaktören, är ju... Vad är det?
Vad håller du på med?
Nej, jag bara menar att det var ju... Man måste ju lita på honom nu, eftersom Palmemordet...
Nej.
Skandiamannen var väl dömd?
Ja. Nej, han har inte varit dömd.
Det som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som...
Nej.
En misstänkt gärningsman.
Tack vare Mattias Göransson i Filter.
Och den personen är Stig Engström, som ju har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Ja, där har du det.
Ja, men det här är så dumt. Det är så dumt i så många led allt du säger nu.
Varför är det?
Ja,
du Filter nu, mot
så mycket
Filter.
Dumt på 2 minuter att du trotsar all beskrivning.
Du är ju med i de här olika Palmegrupperna och träffar olika sådana här Palmespanare och sånt där. Det fallet är ju löst, det var ju jäkla härligt att de
först och främst, att åklagaren säger så här, det går inte att komma runt. Nej, det går inte att komma runt egentligen någonting när det kommer till Palmemordet. Det går inte att komma runt någon.
Nej, fast det fanns ju ganska tydliga bevis.
Ja, det fanns ju inga bevis.
Och man kan ju fråga sig retoriskt vem som var iklädd en mörk rock, hade en mindre väska med sig och kom från ett kontorsjobb. Och den personen i det här sällskapet är Stig Engström.
Där har du det.
Case closed.
Ja. Vem har kommit på att mördaren måste ha kommit från ett kontorsjobb?
Hade en mindre väska med sig och kom från ett kontorsjobb.
Ja. Han säger ju uttryckligen.
I det här sällskapet är Stig Engström.
Men vad då kom? Det är helt sinnessjukt.
Du har ju bevisen talar i sitt tydliga språk.
Men du måste ju skämta nu, men att beviset som åklagaren använde för att lägga ner utredningen och peka ut Engström var att han såg ut att komma från ett kontorsjobb.
Ja,
vad har det med någonting att göra?
Ja, det
jag har aldrig sett JVL så här uppjagad.
Men vad fan, det här... Men Palmemordet ligger mig nära...
Ja, det jag menar med det är ju bara att det finns en ganska tydlig brygga då till att... För att 2 år innan då, i tidningen Filter... Så var ju Mattias Göransson då chefredaktören med på den här artikelserien som började peka ut Skandiamannen. Och det är ju som att åklagarna de har tagit det vidare. Utredningen har ju tagit avstamp i den filterartikeln och sen så kom de fram till Skandiamannen. Så att de har ju mycket journalistiska...
Muskler.
Ja, Filter eller?
Ja, och Mattias Göransson. Och han var ju även med, han tog även äran Mattias Göransson... För Thomas Quick.
Det var ju precis det han gjorde. Man kan ju börja då, Mattias Göranssons då, Rise to Fame gjordes ju när Hannes Råstam var döende då. Han hade gjort ett jättejobb med de här kvickutredningarna och hela det liksom journalistiska grävet.
Hannes Råstam, känd grävande journalist, Uppdrag granskning och så vidare. Han har många års efterforskningar och undersökningar kring kvickfallen.
Ja.
Och sen var han döende i cancer och dog då innan hans bokprojekt gick i hamn. Och då fick ju då Mattias Göransson gå in och svira upp.
Liksom.
Ja, och så här, ville Hannes Råstam det? Det ville han väl säkert då. Att du sitter där med skräpblaskan filter nu. Som jag inte, har du betalat pengar för den där?
Ja visst, jag har betalat filter. 89 kronor.
Oj,
99 norska om jag hade varit i Norge. Bara.
Det här är förtal.
Ja, det här tror jag kan bli en filterartikel bara det här.
Ja, men då kommer den vara falsk. Så det är vi övertygade om.
Den här fallan kan lösa.
Den här lösningen som de... Får jag bara så här kort. Lösningen på som de presenterade då på Palmemordet. Exakt samma artikel skrevs i tidningen Proletären 1991. Så den kan man läsa, den ligger på nätet. Det är samma avslöjande då inom grova citationstecken. Det var ingen lösning, det var ännu en teori som han inte kunde leda i bevis. De kunde aldrig hävda hur det här mordet skulle gå till, om han skulle haft ett vapen, vad han skulle fått det ifrån, vad han skulle gjort av. Det finns egentligen ingen bevis.
Han copy-pastade Proletären.
Ja, exakt.
Några halvpackade kommunister i Norrland.
Precis, ja exakt. De gjorde till och med ett bättre jobb än vad han gjorde då.
Man ska vara tydlig med att det var ju heller inte Göransson som gjorde egentligen det här, utan han återigen, lite som han gjorde med... Hannes Råstam, att han piggybackade då på, Thomas Pettersson heter väl då han journalisten som tog fram den här nygamla teorin.
Inom citations.
Ja, okay, ja.
Nu börjar jag bli orolig för att det här blir någon form av allmänt åtal för förtal här av en...
Ja, men absolut. Men
och sen det här med journalist.
Men Mattias Göranssons plan är ju då att han ska lösa då alla liksom klassiska mysterier då. Ja,
från, även Estonia.
Ja, men han har också skrivit en bok eller filter eller vad det är för skit han håller på med om ubåtarna i skärgården på 80-talet och sådär. Och har löst det då. Så han ska ju lösa då allting och Kvick och Palme. Och så nu Estonia har ju då en annan journalist då, Evertsson, gjort det här grävet då med Estonia, vilket är ju ett fullkomligt fascinerande journalistiskt arbete. Något som Mattias Göransson aldrig kommer i närheten av. Och det är ju då att han har hittat ett jävla hål i Estonia. Och det menar då Filter är någon slags konspirationsteori. Det är ju inte, det är ju ett hål där.
Ja, men...
Så han frågar varför han Evertsson måste klä ut sig som den där tecknade gubben på Fisherman Friends... förpackningarna. Han sitter med pipa.
Ja, han ser ut som Kapten Haddocks bror.
Varför?
Ja, för jag tror det kanske hör till om man ska in i det maritima livet.
När han ska
livet.
På sjön så klär han sig så. Det första han letar ett Tintin-album och hittar.
Jag behöver en båt, en regnrock och en pipa.
Eller så började han bara på sjön och sen så insåg han att han skulle börja gräva i det här. Det kan ju vara det.
Ja, eller så bara utseendet först och sen så måste han leta efter en matchande miljö. Det
han ser bra ut.
Ja, och Filter menar ju då att det här är en grov konspirationsteori. Ja. Men det är det ju inte. Det är ju ett hål i båten.
Ja, det har du ju en poäng. Ja.
Ja, och hålet har ju då den officiella utredningen och alla regeringar som varit inblandade här sagt inte existerar.
Ja.
För att om det existerar, då skulle man behövt utreda det ordentligt. Det gjorde man inte, man ville hälla betong på vraket och sådär.
Samtidigt var det väl att alla sa att för att det här förloppet, att det skulle sjunka så snabbt skulle ske, var den tvungen att ha ett hål, vilket den inte hade. Så hela förklaringen med bogvisiret var ju det många sjökunniga sa. Men hur kunde den sjunka så snabbt? I normala fall, om ett bogvisir öppnas ovanför bildäck, så vänder ju båten på sig och så tar det lång tid innan den sjunker.
Ja, precis. Och de har ju fått komma till tals då i dokumentären. Och det kan man väl säkert ha flera åsikter om hur en båt sjunker och sådär. Men det dumma här är ju att dokumentären heter ju Estonia, fyndet som förändrar allt.
Vet du vad Göransson skriver? Estonia, fyndet som förändrar ingenting alls.
Det är ju klatschigt.
Det är bara för att han är så här, Mattias Göransson, mannen som kan avslöja allt. Det är ju det han hävdar att han är.
Ja, men okej, okay, så du menar att det finns en lätt...
Är han avundsjuk på Evertsson?
Det finns ett ödesironi i att han ett år efter att de går ut med en konspirationsteori där de säger sig ha löst Palmemordet ifrågasätter en annan journalists verk kring Estonia-katastrofen.
Ja, alltså, jag vet inte, ironi, han menar ju på att Palmemordet inte är någon konspirations... att det inte är någon konspiration då.
Vad är det då?
Ja, men han menar ju att det är Stig Engström då som har då bara...
Det kan inte komma runt Stig Engström.
Gått ut från jobbet då med en skarpladdad vapen och sen då bara snubblat över Palme och skjutit honom. Ja,
och sen var först på plats.
Ja, men glöm det där. Nej men precis, och, men jag tror att så här, Mattias Göransson har väl alltid, han har väl närt en dröm om att det är han som ska avslöja grejer. Nu fick inte han avslöja någonting, utan nu fick Fisherman's Friend-journalisten istället göra det.
Just det.
Och då måste han gå in och liksom ta sönder och nedvärdera hans jobb då.
Så lurades tre regeringar och miljoner svenskar att ta en konspirationsteori om Estonia på allvar.
Wow. Men han har ju hittat ett hål. Vadå konspirationsteori?
Jag tänker vi kan sätta din avsky för filter i en historisk kontext. Du får ranka avskyn 1-10. Vi kan börja med Pol Pot, Kambodjas gamla diktator. 0-10.
Ja, jag vet ju inte vilka de andra är, men han hamnar väl högt då.
7 i alla fall.
Ja, men en 7 då. Ja.
7. Han ändå mördade 1,5-3 miljoner människor. Det är ju ändå...
Ja, men det finns, jo, där. Men det är ändå ganska, ja. Är ju ganska högt ändå.
Ja, okay. Mattias inte... Göransson i filter
10.
Oh, men wow. Det är ju högre. Gå vidare, det är Idi Amin, Ugandas gamla diktator.
Den jäveln, ja men 8, stark 8.
Han var inte trevlig.
Men ändå lägre än Göransson.
Ja, men 8 ändå rätt
högt. 300 000 till 500 000 mördade människor.
Ja,
fy fan,
ja, det där är stark 8.
Men slänger in en annan joker, kriminalreporten Oisin Cantwell.
10
där också.
Fy fan. Ja, men va? Varför det? Ni håller väl med?
Varför det?
Jag har inte läst så mycket. Han brukar
har skrivit 73 artiklar genom åren om så här, det är alla som inte fattar att det är Christer Pettersson är dum i huvudet. Vad händer efter det här, efter Palmeåklagaren? Alla som inte fattar att det är Skandiamannen är dum i huvudet, skriver
han. Han bara fortsätter artikeln. På inslaget spår.
Ja, men han byter det. Så om han då, om vi andra var dumma i huvudet som inte trodde, ja. Ja, men ja, det är en stark 10 på sin kant.
Men han hade ju rätt här kring den här lilla flickan Madeleine.
Fy fan. Ja, han säger, ja, det, allt pekar ju på att det är mamman som har gjort det här. Ursäkta, vadå på sin kant? Nej, det visste han inte. Då hade han ingen.
Hon Madeleine McCain.
Ja, exakt.
Stämmer att du även har konfronterat honom berusat tillstånd en gång?
Jag är i Almedalen på det här Dagens Media minglet.
Ja, du klev fram.
Ja, jag klev fram och jag har aldrig konfronterat någon i hela mitt liv förutom Oisin Cantwell.
Hade du puls?
I baren på Dagens Media minglet i Almedalen.
Vad krävde du svar på?
Jag vill över Christer Pettersson. Och den han sa var, jag vill inte prata om Christer Pettersson.
Okej, okay, så 10 på Cantwell också.
10.
Så hittills är det 10 på Göransson, 10 på Cantwell.
10 på Cantwell.
7, 8 på Pol Pot och Idi Amin. Vi avslutar med Teodoro Obiang Nguema Mbazogo. Ekvatorial Guineas diktator, ofta kallas Afrikas värsta diktator.
Oj, värre än Idi Amin. Ja, men då, om man är värre än Idi Amin,
närmar sig Cantwell.
Ja, men nej, men stark 8 även där.
Bara en 8.
Ja, men det är ändå högt 8 på en 10 graders skala.
Ja, det är skitstöd. Tyvärr så har han inte gjort tillräckligt många artiklar om...
Nej, jag skulle inte konfrontera Idi Amin på Almedalen.
Om du skulle se Teodoro Obiang Nguema Mbazogo
med glas rosé
i Dagens Mediabar, så skulle du bara,
jag skulle knyta näven i fickan, men jag skulle inte gå fram och konfrontera.
Du kan ju inte så ensam konfrontera alla skitstövlar.
Nej, och så illa har han inte betett sig.
Jo, fast vissa hävdar Afrikas värsta diktator och ändå mycket skit som händer där nere i Ekvatorial Guinea.
Jo, men jag berättar ju vad Cantwell och så du...
Det är inte lätt att styra ett land heller.
Nej, det är sant. Ja, men avslutningsvis då kommer du gilla den här historien. Det finns ju en ganska spännande historia om Filters chefredaktör. Det var ju att Ulf Lundell, ja, den involverar Ulf Lundell. Göransson var ju då för 25-30 år sedan ihop med en kvinna som hette Isabella. De var väl
jämnåriga. Som en av Ulf Lundells låtar.
Exakt, den Isabella.
Den ja. Som Ulf var kär i.
Isabella,
låt inte dejtade, de jävlarna ta dig.
Isabella dejtade Göransson, de var väl båda lika gamla, 19-20 år då. Och hon går för att få en skiva signerad av Lundell på typ Åhléns City. Det uppstår en tycke. Lundell på något sätt kontaktar den här kvinnan. Jag vet inte hur de byter kontaktuppgifter. Hon inleder en affär med Ulf Lundell. Och sen kommer låten Isabella. Mattias Göransson hör låten Isabella på radion.
Nej. Isabella.
Älskling. Fan, det här handlar inte om dig, va? Så visar det sig att det gör det. Och sen så är de då ihop i flera år. Och wow. Får barn och så vidare. Så att det kanske gör dig glad då.
Vadå, hon var otrogen mot Mattias Göransson med Ulf Lundell?
Ja.
Åh, du fick din hämnd.
Ja, låt inte de jävlarna ta dig, freakshow.
Låt inte Mattias Göransson ta dig framförallt.
Fan, det känns som du...
Låt inte filterjävlarna ta dig. Vi tackar för detta märkliga år. Det har varit upp och ner, sorg och skratt i en salig blandning. Från mig, med Messiah Hallberg,
Jakob Ökvist,
John Wilander Lambrell.
Ja, vi önskar er ett gott nytt år, en god jul. Vi hoppas vi hörs 2021. Nu ska jag ner och dyka. Jag hoppas få det här båtgrävarpriset faktiskt nästa år. Jag såg en eka som låg här ute vid Nacka strand. Som
nej, det var en kanot. Det var en kanadensare.
Bered dig på att Mattias Göransson kommer förstöra ditt gräv.
Hej då!
Isabel, låt inte de jävlarna ta dig. De som talar vitt och brett om en enda väg. De skriker framåt och hugger fot så att se.